Vi kommer titta på ett ämne som kanske kan kännas tungt ibland, men det är ändå ett viktigt ämne. Och även ifall det kanske ser mörkt ut i början, så ha hopp, för det finns ljus i slutet av tunneln i alla fall. Så vi måste komma ihåg det i det som vi går igenom just idag. Vi ska titta på Antikrist och vi ska identifiera Antikrist utifrån Bibeln. Och det kanske tycker, om man säger det så kanske folk tänker, men va? Det går väl inte att göra? Det gör det faktiskt. Ni ska få se själva att det kommer inte råda någon tvekan om vad det här handlar om för makt. Om vi tittar på Bibeln och låter den förklara sig själv. Men innan vi går in på det här så skulle jag vilja att vi hade en bön att Gud ska leda oss. Så låt oss böja vårt huvud. Och kära himmelske far, vi kommer inför dig för vi behöver verkligen din vägledning och din hjälp. Herre, det är du som har gett oss de här profetiorna. Och hjälp oss att förstå dem på det sättet som du önskar att vi skulle förstå dem. Jag ber att du ska upplysa våra sinnen, att du ska inspirera oss med din ande. Att du ska hjälpa oss att förstå hur det här kan bli applicerbart i våra liv också. Och herre, om du utmanar oss ikväll, så ber jag att du ska hjälpa oss att komma ihåg att den enda orsaken till att du ger oss utmanande sanning är för att du älskar oss och är för att du vill leda oss vidare. Du vill skydda oss ifrån saker som kan skada oss, herre. Så det ber jag om för varje person här. I Jesu namn. Amen. Det var en man i Ryssland som höll på att gå med en skottkärra full med sand. Eller med sågspån var det, rättare sagt. Och han gick emot gränsen där. Och gränsvakten stoppade honom och sa, nej, hör du, vänta här, vad håller du på med för fuffen? Försöker du smuggla in någonting? Och personen sa, nej, det är bara massa sågspån här. Jaha, den går jag inte på, sa vakten och började gräva och leta i det här sågspånen. Och så till slut så tömde han ut skottkärran och letade överallt. Han hittade ingenting och han sa, okej, du får väl gå vidare då. Så han gick vidare. Nästa dag så kom han tillbaka igen med precis likadant. En skottkärra full med sågspån. Och nu tänkte vakten, aha, nu vet jag vad han försöker göra. Han försöker först ta en hög med sågspån som han inte har någonting i. Och sen nästa gång så har han någonting i den och så tror han att jag ska gå på det. Den går jag inte på. Han stoppar honom igen. Han sa, nu måste du visa vad du har här i. Och han fick leta igenom det, tömde ut igen. Det fanns ingenting där i. Och vakten blev oerhört förbryllad. Och det här fortsatte vecka ut och vecka in i flera år. Och vakten förstod inte vad det var frågan om överhuvudtaget. Så efter att han hade gått i pension, den här vakten, så pratade han med den här killen. Han sa, jag vet att det är någonting du håller på att smuggla. Det är någonting som du håller på med här. Vad är det som du... Jag lovar att inte sätta fast det. Jag vill bara veta, för annars så det är helt jag får helt huvudbry av det här. Och så sa den här killen, okej, är du säker på att du inte kommer berätta? Ja, sa jag. Sa han. Ja, det är skottkärror jag smugglar. Och på det här sättet så lyckades han att lura den här vakten. Jag tror det finns en lärdom för oss också. Ibland så har vi vårt fokus fel. Ibland så tittar vi på någonting annat och därför så missar vi det uppenbara. Och jag tror att så är fallet också när det kommer till frågan om Antikrist. Det finns många fina noveller och saker. Till exempel här är en bok som heter Lämnad kvar. Otroligt populär. Och den går ut på att Antikrist kommer att komma, träda fram först efter att Jesus har kommit tillbaka. Då kommer en stor tid av vedermöda och då träder en stark figur fram som kallas för Antikrist. Och många människor har sina blickar riktade på det där och de undrar, vem kan det vara? Och det är så mystiskt, det här med Antikrist, det är så underligt. Och på det sättet så har djävulen fått många skottkärror rakt framför näsan på oss smugglade. Jag tror att fokus ligger fel. För vi kommer inse att Antikrist har funnits ett bra tag. Och vi ska titta på vad Bibeln har att säga om det här ämnet. Vi tittade på själva konceptet om antikrist i vårt andra möte när vi tittade på den stora striden mellan gott och ont. Vi såg hur antikrist var den ondes metod att lura till sig tillbedjan. Han skapar en figur som utåt ser ut som om det är kristet, som det är gott, som det är till och med Jesus själv. Och därför så kommer många människor som blir uppriktigt bedragna, de kommer tänka, ja men det här ser verkligen ut som Jesus, det här är verkligen bra. Och de kommer följa efter det här och tillbe det här. Men i själva verket så tillber de antikrist hellre än Kristus. Så det är viktigt för oss att veta vad antikrist är. För att vi inte ska vara bland de som blir bedragna utav den här, de här sakerna som han gör. Som den onde försöker få till. Om vi går till andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 1-4. Så står det några mycket viktiga saker om antikrist. Det är Paulus som skriver så här. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Så en fråga här till att börja med. Vad kommer först enligt Paulus? Jesu återkomst eller antikrist framträdande?
Antikrist.
Antikrist, eller hur? Ganska tydligt. Är vi med på det? Okej, enligt Bibeln så är det det som gäller. Så därför så är det fel att tänka att ja, antikrist kommer någon gång efter Jesu återkomst. Utan det är före Jesu återkomst som den här makten ska träda fram. Och det står, han kallas för laglöshetens människa. Det är alltså en mänsklig representant i det här avfallet. Det står om avfallet också. Det är ganska intressant. Ett avfall, det betyder att man har fallit ifrån någonting. Det grekiska är från det grekiska ordet så har man fått det engelska ordet apostasy. Alltså skilsmässa i princip är vad det betyder. Och det är helt enkelt att man har skilt sig ifrån det som man en gång var förenad i. De som en gång, det är i kristendomen som Paulus pratar om att det ska ske ett stort avfall. Och det är det här som antikrist egentligen handlar om. Han ska öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt. Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Här har vi den här texten som visar att antikrist är inte någon våldsam motståndare som säger "Åh, jag tycker inte om kristna och har upp- och nerhängda kors och svarta klädnader och sådana saker." Nej, det här är inte antikrist. Antikrist är någon som utger sig för att vara Gud, som säger sig vara Kristus. Och på det sättet lurar till sig människors tillbedjan. Vad är det då för ett tempel som antikrist sitter i? Vissa människor tänker att det här ska vara ett bokstavligt fysiskt tempel i Jerusalem som kommer att bli återuppbyggt och där ska den här figuren träda fram. Men om man tittar i Paulus brev så använder han aldrig ordet tempel, eller han använder inte det här för att beskriva templet i Jerusalem. När han talar om Guds tempel så talar han alltid om församlingen. Om församlingen. Lägg märke till det här. För andra Korinthierbrevet kapitel 6, vers 16. Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. Det säger han. Vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra med dem. Och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Så det är Guds folk som är Guds tempel. Och ni kan finna det på många andra texter som jag har lagt i ett studieblad där också. I Efesierbrevet 2, 1 Petrus kapitel 2. Gång på gång i Nya testamentet, så när de refererar till templet så talar de om församlingen. Så antikrist skulle alltså sitta i församlingen. Lägg märke till vad en av de tidiga kristna, hur de tolkade det här. Det här är Theodoretus. Han levde på 400-talet efter Kristus. Och han tolkade den här texten på det här sättet. Vad aposteln kallar Guds tempel är församlingarna. Var i denna ogudaktiga usling, han talar om antikrist här. Var i denna ogudaktiga usling kommer att inta högsta ställning, första plats och kämpa för att få sig själv godtagen som Gud. Mycket intressant. Det här var deras förståelse på 400-talet. Att det handlade om att antikrist skulle träda fram, sätta sig i församlingen och ta den högsta platsen och utge sig för att vara Gud. Om vi läser vidare Andra Thessalonikerbrevet, när skulle det här börja? När skulle det här avfallet starta? Var det någonting som skulle hända först i allra yttersta tiden? Lägg märke till vad Paulus säger. Andra Thessalonikerbrevet 2, vers 7. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Så fråga, fanns den här makten redan i det fördolda under Paulus tid? Det verkar så. Första Johannes brevet 4 talar också om samma sak. Där står det att som redan nu är i världen, att antikrist är redan nu i världen. Så redan på Paulus tid, redan på apostlarnas tid, så började antikrist att existera, men det var dolt först. Det var någonting som skulle röjas ur vägen först. Och om man tittar på vad de tidiga kyrkofäderna i alla fall tolkade det som, så talade de om den romerska staten, att den behövde röjas ur vägen först innan antikrist kunde komma fram. Men hur som helst så ser vi i alla fall, det börjar på apostlarnas tid och ända fram till Jesus återkomst, eller hur? Hur många människor kan leva så länge? Är det någon som ni känner som är 2000 år? Inte jag heller. Methuselah var inte riktigt så gammal. Han var 900 år. Så han kommer inte i närheten ens. Så faktum är att det här kan inte handla om en enda människa. Det här måste handla om någonting annat. Det har en mänsklig representant, ja absolut. Men det är inte bara en enda människa. Det är ett system som har en mänsklig representant. Som började existera redan på apostlarnas tid. Och kommer att existera helt tills Jesus kommer tillbaka och utplånar antikrist. Det där ser vi igen. Jesus vinner striden. Låt oss titta på hur det här gick till. Det här avfallet gick till. Vi har tittat på den profetiska kyrkohistorien utifrån de två första sigillen och de två första församlingarna. Vi såg att de beskrev kyrkans historia från Johannes tid ända fram till Jesu återkomst. Så den apostoliska kyrkan, det var den här segrande församlingen, den vita hästen som red framåt och segrade. Den representerades också utav Efesus som var det centrum som evangeliet verkligen spreds ut ifrån i Asien där. Sen så tittade vi på förföljelsetiden. Från 100 till 313 efter Kristus, när Rom förföljde den kristna kyrkan hårt och brutalt. Och vi ser den förföljda kyrkan i Smyrna och den röda hästen som representerar den här tidsåldern. Och faktum är att Jesus ger inte någon tillrättavisning till Smyrna. Det är en av de församlingarna som inte får någon tillrättavisning. Och det är ganska intressant, för det visar att under den här förföljelsetiden, så var församlingen relativt ren. Förföljelsen gjorde att de som var hycklare, de som inte riktigt trodde på budskapet, de ville inte ha med kristendomen att göra. För de skulle ju dö i så fall för det. Och de var inte villiga att dö för någonting som de inte helt och hållet trodde på. Så under förföljelsens tid så behölls församlingen relativt ren. Och vi tittade också på hur Tertullianus förra gången, han sa det här kända uttrycket att martyrernas blod är kyrkans utsäde. Så den växte. Församlingen växte. Så det knakade under den här tiden också. Så den utplånades inte. Djävulen försökte att utplåna församlingen med de mest brutala förföljelserna. Men han misslyckades. Så vad skulle han göra? Man kunde ju hoppas att han hade gett upp. Och han tänkte, ja, nu ger jag mig. Jag orkar inte med det här längre. Men tyvärr så gjorde han inte det. Han tog till en annan taktik. I Uppenbarelseboken 12 och vers 9 så står det att draken bedrar hela världen. Han är en bedragare. Och det som man misslyckades med genom förföljelse, det åstadkom han nu genom bedrägeri. Ni har hört om berättelsen om Troja, hur de grekerna försökte inta Troja men de misslyckades. Så gav de en häst. Och så blev trojanerna jätteglada och tänkte, wow, det här är fantastiskt. Nu har vi fått en present. Men inne i den där hästen så satte soldater, grekiska soldater. Och de öppnade murarna på natten. Och sen så kom den grekiska armén tillbaka och så föll Troja på en natt. Här var den trojanska hästen. Och på samma sätt så gjorde djävulen, han bytte taktik. Han sa, okej, om jag inte kan besegra dem genom våld så låt mig ansluta mig till dem. Och säga, jag är med er. Kom, ta in mig i er församling. Och under den här tiden, efter Konstantins omvändelse, så började det hända saker och ting i den kristna församlingen. Låt oss gå till Uppenbarelseboken kapitel 2 och titta på den tredje församlingen. Det är Pergamus. Det står om Pergamus så här. Skriv till församlingen, vers 12. Uppenbarelseboken 2:12. Skriv till församlingens ängel i Pergamus. Så säger han som har det skarpa tvegade svärdet. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och förnekar det inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn så att de åt kött åt avgudaoffer, kött från avgudaoffer och bedrev otukt. Så har du också sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Omvänd dig därför, annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. Pergamus, eller Pergamon, var en stad historiskt sett som låg där i mindre Asien. Och det var ett centrum för hednisk tillbedjan, verkligen. Här är ett av de mest berömda Zeus-templen, eller Zeus-altaret, i Pergamon, som står i Pergamonmuseet. Jag var där själv och tog den här bilden faktiskt. I Berlin finns det här museet. Och det stod där i Pergamon. Så det var verkligen det stället där hedendomen hade sin tron. Där Satan hade sin tron, som det stod. Men om vi tittar profetiskt i den kristna kyrkans historia, så ser vi att under den här tiden, från 313 efter Konstantins omvändelse, så var det en tid när hedendomen också fick sin plats i församlingen. Det talas om Bileams lära som fick dem att bedriva otukt, som fick dem att tillbe avgudar. Och sådana saker började att hända. En kort historisk överblick över vad som hände. Konstantin kommer i fejd med de andra fyra regenterna i romerska riket vid den tiden. Och han marscherar emot Maxentius och ska besegra honom som bor i Rom. Och i det att han marscherar där så får han se en syn på vägen. Och han får se P och X i himlen, eller chi och rå som det heter på grekiska. De två första bokstäverna i namnet Kristus. Och det är därför vi har de här PX:en i kyrkan, om ni någon gång undrat över var det kommer ifrån. Det är från Konstantin, den här synen som han påstås ha sett. Och sen så får han höra en röst, enligt legenden då, att i detta tecken ska du segra. Så Konstantin tar det här på allvar, han ritar PX på alla sköldar och banerer och allting. Och han marscherar ner, han vinner en förkrossande seger vid Pons Mulvius. Och därmed så blir hela Rom blir kristet efter ett tag. Så träder Konstantin fram som segrare över allt det här. Han har blivit omvänd, i alla fall i yttre bemärkelse. Men det var inte så lätt. Bara för att en person kommer och säger nu ska vi bli kristna, så gör man inte helt plötsligt kristna utav en massa hedningar. Det går inte bara i en handvändning, eller hur? Det enda sättet som Bibeln säger att vi ska omvända hedningar, genom predikan utav Guds ord, genom hjärtats omvändelse. Men det här var ett snabbare sätt och mer politiskt enklare sätt. Lägg märke till vad John Henry Newman säger. Han är själv katolik och han skriver så här: för att göra den nya religionen attraktiv för hedningarna, skriver Eusebius, överförde Konstantin de yttre ornamenten som hedningarna var vana vid till kristendomen. Brukandet av tempel som tillägnas vissa helgon, heligt vatten, fristäder, helgdagar och högtider, att vända sig mot öster, ikoner, alla dessa har hedniska ursprung och helgades genom att de adopterades in i kyrkan. Så istället för att hedningarna helt skulle behöva ändra om sin livsstil och följa Bibeln och evangeliet, så sa de att men du kan fortsätta tillbe dina avgudar, men vi suddar ut texten som det står här, Jupiter, och sen så skriver vi istället Petrus, och nu är det här ett helgon. Så nu kan du fortsätta att böja dig ner och kyssa hans fötter och alla de här sakerna som du gjorde, det tända rökelseoffer och allt det här, men nu kallar vi det någonting annat. Smidigt, effektivt, men fullständigt andligt förödande. Alexander Flick skriver i The Rise of the Medieval Church: trots allt kunde inte kristendomen växa upp genom det romerska samhället och hedendomen utan att i sin tur bli färgad och påverkad av den gamla polyteismens riter, högtider och ceremonier. Kristendomen erövrade inte bara Rom. Rom erövrade också kristendomen. Irving Goodenough skriver så här: kyrkan gjorde allt den kunde för att slå ner sådana hedniska riter, men blev tvungen att kapitulera och tillåta riterna att fortsätta med endast ett byte av namn på den lokala guden till något kristet helgonsnamn. Så det var precis så som det gick till. De här ikonerna med Maria och Jesusbarnet, det var inte Maria och Jesusbarnet, det var Isis och solguden Tammuz, som man bytte namn på, och så tänkte de, hur ska vi kunna få det här att bli kristet? Och sen sa man, ja, jag vet, det här är Maria och Jesusbarnet. Så på det här sättet, och om vi tar högtiderna och de här sakerna, och jag vill bara säga det innan jag går in på det här, jag tycker inte det är en moralisk synd att fira jul eller fira påsk och de här sakerna. Inte alls, men om vi tittar på julen, så har den helt klart ingenting med Jesu födelse att göra från början. Utan det är solguden Tammuz födelsedag. Och Jesus föddes förmodligen inte alls på den 25 december, som man säger. Det kommer ifrån den här tiden. Alla de här sakerna kommer därifrån. Och många av de här symbolerna som man har i kyrkan också kommer ifrån den här tiden. Man förenade soltillbedjan och kristendomen på ett genialt politiskt sätt. Philip Schaff skriver så här: kristnandet av staten ledde därför i stor utsträckning till att kyrkan blev mer hednisk och sekulär. Världen övervann kyrkan lika mycket som kyrkan övervann världen. Den större delen av det romerska riket döptes endast med vatten, inte med ande och evangeliets eld. Och det smugglade in ett hedniskt levnadssätt och uppförande in i kyrkan under ett nytt namn. Så på det här sättet var det. Det var en general som hette Klodvig på 500-talet. Han blev kristen. Han hade varit hedning förut. Och så sa han, nu ska jag bli kristen. Och sen så sa han till sin armé, hörni, hela armén, jag befaller er, marschera nu genom den här floden. Och så marscherar de genom floden. Och sen efter att de hade marscherat genom floden sa han, ja, nu är ni döpta. Nu är ni alla kristna. Fantastiskt va? Tror ni de hade fått förändrade hjärtan bara för att de gick genom en flod? Det var inte det som hände tyvärr. Jesus säger att det räcker inte bara med att bli född av vatten. Jesus säger, amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Guds ande måste förvandla hjärtat. Det är det som kristendomen handlar om. Det handlar om hjärtats förvandling, en omvändelse. Och därefter så är förstås dopet en viktig del. Men lägg märke till Lukas evangeliet 3, vers 7-9. Här kommer massa människor till Johannes döparen. Och de vill bli döpta. Helt fantastiskt. Han sa nu till folkskararna som kom ut till honom för att döpas av honom. Ni huggormsyngel! Det var inte så bra. Det var inte speciellt effektivt. Johannes, vad håller du på med här? De ska inte förolämpa de här. De kommer att bli kristna. De ska bli en del av församlingen. Han säger, ni huggormsyngel. Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte, vi har Abraham till fader. Johannes ville inte att de skulle bedra sig själva. Han ville inte att de skulle tro att bara för att de fick det här dopet så blev de automatiskt kristna. Nej, han säger att ni måste visa omvändelsens frukt i era liv. Och inte tänka, ja men min mamma var kristen, min pappa var kristen, så därför är jag kristen. Gud har inga barnbarn. Gud har inga barnbarn, han har bara barn som föds direkt av hans ande. Och därför så talar Johannes om de här sakerna. Så det blev förödande för andligheten. Även om det blev populärt att bli kristen. Och vi ser de förödande konsekvenserna i det här nästa ryttare som kommer i Uppenbarelseboken kapitel 6. Uppenbarelseboken 6, vers 5. När lammet bröt det tredje sigillet hörde jag det tredje väsendet säga kom. Och jag såg och se en svart häst. Och han som satt på den hade en våg i handen. Och jag hörde det liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga ett mot vete för en denar och tre mot korn för en denar. Oljan och vinet får du inte skada. Här ser vi att kyrkan representeras som en svart häst. Från det att vara en vit, segrande, ren häst så blev det sen en blodröd, förföljd häst. Men nu är den här stridshästen svart. Svart som representerar synd, som representerar kompromiss. Ni har texterna i ert studieblad om det. Och det står att den har en våg i sin hand. Vad representerar vågen? Om man tittar i Bibeln så ser man att Gud var väldigt angelägen om att man skulle ha rätt vikt, rätt våg. Och sen så står det i vissa ställen också om dom, att du är vägd på en våg och du är funnen för lätt. Det handlade om dom, det handlade om rättvisa. Och speciellt då social rättvisa eller civila angelägenheter. Kyrkan började nu att föra fram de politiska angelägenheterna. Det som de förut hade de bara haft kyrkliga saker. Men nu, i och med att Konstantin blev omvänd, så flyttade han sin huvudstad till Konstantinopel i öst. Och det är dagens Istanbul. Och när han flyttade huvudstaden så uppstod ett stort maktvakuum i väst. Och vem tror ni trädde in och tog den platsen? Jo, det var biskopen i Rom som tog den här platsen. Kyrkans ledare blev nu den politiska ledaren också i Romarriket i väst. Därmed så har vi att kyrkan träder in i de statliga angelägenheterna. Det blir en statskyrka. Det blir en kyrka som kontrollerar också staten. Det står om hungersnöd. Jag hinner inte titta på det så mycket, men ett mått vete för en denar, det säger oss kanske inte så mycket, men i princip det här måttet, det är, representerar en dagsranson mat för en vanlig människa. Och en denar var en dagslön. Så det är som om ett mjölpaket skulle kosta 90 euro idag. Så det var stor kris, som andlig kris och hungersnöd också under den här tiden. Vi har en kompromissande kyrka, Pergamus och den svarta hästen. Nästa häst, så står det så här. När lammet bryter det fjärde silet hörde jag det fjärde väsendet säga kom, och jag såg och se en gulblek häst. Och han som satt på den hette döden, och helvetet, eller dödsriket, som det bokstavligen betyder, följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. Här är det inte bara en svart häst, men här är det en gulblek häst. Här är det en död församling, helt och hållet i princip. Likblek. Och namnet på ryttaren är döden. Inget annat än en liemannen i princip som rider på den här hästen. Det står att åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden. Bokstavligen så är det åt honom, eller åt den som sitter på hästen här, gavs makt att dräpa med svärd, med svält, med pest och genom jordens vilda djur. Det är intressant, just de här fyra plågorna nämns i Gamla testamentet. När Gud talar och varnar sitt folk, när hans folk håller på att överge honom, så varnar han dem och han säger, gör inte det, gå inte bort ifrån min lag, gå inte bort ifrån mig. Och han säger att ifall de fortsätter och envist gör det, i Hesekiel 14:21, därför säger Herren, hur mycket värre blir det inte när jag sänder mina fyra svåra straffdomar, svärd, hungersnöd, vilda djur och pest över Jerusalem för att utrota både människor och djur. Så det är precis de plågorna som vi ser här. Det är för att Guds folk har vänt sig bort ifrån honom. Och under den här tiden, efter från omkring 500-talet till reformationens tid, så befann sig kyrkan i ett otroligt andligt dött tillstånd. Hela samhället, hela politiska samhället var också dött i det laget. Från omkring 500-talet, 538 om man vill ha ett exakt datum, fram till reformationens tid på 1517. De här datumen är förstås, de är inte exakta, men det är bara för att vi ska få ett ungefär hum om vilken tid som det handlar om. Under den här tiden så härjade pesten. Den första pesten som slog Europa var under 541, det kallas för den justinianska pesten. Och den slog ut, hör och häpna, 50% av Europas befolkning. 50%, tänk er, 50% om vår befolkning skulle dö, det skulle vara katastrof. Och det var det här som slungade hela Europa in i den mörka medeltiden, som man kallade den för. 50% utav det. Och det var inte den enda pesten som slog Europa. Nästa var digerdöden på 1300-talet och som återkom igen med jämna mellanrum fram till 1400-talet. Digerdöden skördade också en tredjedel utav Europas befolkning under den här tiden. Helt fruktansvärda siffror. Och man förstår att motiv som liemannen då uppstod just under den här tiden. Och det ironiska är att det är precis under den tiden som den här hästen galopperar fram, som kallas för döden. Man hade, om de av er som tycker om konst, ni kanske känner till dödsdansen och andra sådana här saker som då blev väldigt populära, för folk såg döden överallt och det var det som de avbildade. Och det här förstås, det här skapade hungersnöd. För om du förlorar 50% av befolkningen, vem ska bruka jorden? Allt kollapsar. Det blir anarki, det blir krig, det blir oroligheter. Så det här hände under den här tiden. Vad skulle folk göra? Vad var meningen med det här? Varför tillät Gud det här? I andra krönikeboken 20, vers 9, så ber Salomo så här. Om något ont kommer över oss, svärd, straffdom eller pest eller hungersnöd, så vill vi träda fram inför detta hus och inför ditt ansikte, till ditt namn är i detta hus, och vi vill ropa till dig ur djupet av vår bedrövelse, och du ska då höra och hjälpa. Gud hade inte övergett sitt folk. Han sänder de här sakerna, han tillåter dem att komma, rättare sagt, för att väcka människor, för att hjälpa dem att förstå att vi behöver vända tillbaka till mig. Ropa till mig ur djupet av er bedrövelse, så kommer han att höra oss. Och det är ganska intressant att pestens utspridning här, det var vissa områden som inte drabbades av pesten. Och det var norra Italien till exempel och Böhmen. De platser där faktiskt det fanns otroligt trogna, bibeltrogna grupper som höll fast och tog säkert fasta på löften som de här som vi tittat på. Vad gjorde kyrkan under den här tiden? Jo, påven då, som biskopen i Rom blev kallad, han tog mer och mer auktoritet. Till slut så är det här den romerska kyrkan själv som säger så här, att påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. De började att upphäva sig själv och skaffa sig mer och mer makt, och till och med att Gud själv, han fick rätta sig efter det som kyrkan sa. Och förstås, för att täcka över all den här villfarelsen, så behövde man hålla Bibeln borta från människor. Här är från History of the Reformation, Daubigny's bok. Det står så här. Det var då allmänt accepterat att läsning av Bibeln var skadligt för lekmän, och därför så förbjöd resten av dem. Så vet ni, det är ett relativt nytt fenomen att vi har biblar i vår hand. Det här var under 1300-talet som var allmänt accepterat att Bibeln var skadlig. Och här är från 1229. Och påve Gregorius den nionde, han säger så här. Vi förbjuder lekmän att inneha exemplar av gamla och nya testamentet. Vi förbjuder strängt att ha ovannämnda böcker på modersmålet. Bibeln fanns bara på den här tiden på latin. För det var det som de lärda biskoparna kunde. Och sen fick lekmännen nöja sig med att lyssna på tolkningarna som prästerna la ut. Och det var det som var sant. Och förstås, hur skulle folket kunna omvända sig om de inte hade något ljus? De inte hade någon kunskap. De hade inte Guds ord. De visste inte var de skulle gå. Men det här var det mörker som den kristna kyrkan hamnade i. Och det är ett faktum. En andligt död kyrka, det är också den fjärde församlingen, passar otroligt bra in på det här också. I Uppenbarelseboken 2. Och det är Thyatira. Skrivs församlingens ängel i Thyatira, vers 18. Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro. Ditt tjänande och din uthållighet. Gud talar till de trogna under den här tiden. Det fanns trogna människor som fick fly bort ifrån den här förföljande makten. Och han säger att dina senaste gärningar är fler än de första. Men det tar jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon ville inte omvända sig från sin otukt. Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Och så vidare. Men så står det vers 24. Men till er andra i Thyatira, ni som inte har denna lära och ni som inte känner Satans djupheter, som man kallar det, till er säger jag att jag inte lägger på er någon ny börda, men håll fast vid det som ni har tills dess att jag kommer. Kvinnan Isabel, vem är det? Ja, det är från berättelsen i Gamla testamentet om Ahab, kung Ahab och Elia. Hur många har hört om den berättelsen? Elia och Ahab. Okej. Okay. Elia, han som fick det att inte regna och sen så får han eld och falla ner från himlen. Ahab hade en fru som hette Isabel. Och Isabel var en väldigt manipulativ kvinna. Hon fick sin vilja igenom, väldigt dominant. Och hon mördade också Guds profeter. Och var en otroligt förföljande kvinna. Och hon ledde hela Israels folk också in i avgudadyrkan. Och de här kännetecknarna beskriver också en tid under den här mörka medeltiden. Minns ni, hur många minns vad en kvinna representerar i Bibeln? En församling, eller hur? Och en otrogen kvinna, det är förstås en otrogen församling. Här har vi några texter om det. Gud talar till sitt folk, och när de är otrogna så kallades de för till och med äktenskapsbryterska eller en sköka. En som tog andra män än Jesus som är deras rätta man. I Uppenbarelseboken 17 så tror jag att vi finner den här kvinnan som det talas om. Och det är en sköka. Uppenbarelseboken 17, vers 1. Det står att, ja, vi behöver inte läsa allt det här, men det står om en kvinna. En sköka som tronar på många vatten, som jordens kungar har bedrivit otukt med. Och han ser en kvinna som sitter på ett scharlakansrött vilddjur som var fullt med hädiska namn. Och han hade 7 huvuden och 10 horn. Minns ni vad ett vilddjur representerade? Ja, antikrist var faktiskt ett vilddjur, precis. Men om vi tänker just själva symbolen vilddjur. I Daniels boken till exempel så ser vi olika vilddjur som kommer upp och olika riken, eller hur? Jag tror att det här är ett rike då. Men det är antikrist, precis som du säger. Jag tror att det här är precis samma vilddjur som vi ser i Uppenbarelseboken 13. Och det står, kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, moder till skökorna och skändligheterna på jorden. Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod och av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. Så om vi kopplar ihop de här symbolerna. Vi har en kvinna som är en församling, en avfallen församling, som styr ett rike, sitter och rider på ett rike. En statskyrka har vi här. Okay. En kyrka som kontrollerar en stad. Och vad är det här för ett rike? Och vad är det för ett rike då som det talas om här? Vers 9. Då står det så här. Detta är det sinne som ger vishet. De 7 huvudena är 7 berg som kvinnan sitter på. Okej. Okay. Så det är, den här kyrkan sitter på 7 berg. Eller hur? Och sen står det i vers 18. Och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. Så det är inte bara en församling. Men det är också en stad. Som sitter på 7 kullar. Och som regerar över kungarna på jorden. Vad är det här för en stad? Rom är den enda staden som byggdes på 7 kullar och som har haft makt över jordens invånare, som också är en kyrka, tyvärr. Martin Luther under reformationen skrev följande efter att han studerade det här. Han sa, vi är av övertygelsen att påvedömet är sätet för den sanna och verkliga antikrist. Och Var det här någonting som han tog upp bara för att få lite extra kraft i sin förkunnelse? För att göra narr av påvedömet som hade exkommunicerat honom? Nej, inte alls. Han säger själv så här: oh, hur det smärtade mig, även om jag hade skriften på min sida. Att jag skulle våga att ensam stå upp mot påven och framhålla honom som antikrist. Lägg märke till när Martin Luther talar om påven som antikrist, så angriper han inte nödvändigtvis personen i sig själv. Han angriper ämbetet. Den här mänskliga representanten som sitter i Guds församling, som utger sig för att vara Gud. Han skrev till och med ett brev till Leo. Och ett otroligt värdnadsfullt brev. Därför, högt helige fader Leo, ber jag er, ta emot min ursäkt och var säker på att jag aldrig angripit er som person. Även om jag erkänner att jag talat mot det romerska biskopsämbetet. Där ser vi det ämbetet han talar om. Roms församling, som inte ens ni själva kan förneka, befinner sig i ett värre och mer korrupt tillstånd än Sodom, Gomorra och Babylon någonsin har varit. Han var ganska skicklig på med pennan. Men hans mål var inte att försöka se ner på katoliker. Han var själv katolik. Men han insåg att det här systemet är inte ett system som ärade Gud. De hade låtit tradition ersätta Bibeln. De hade plockat bort Bibeln ifrån människor. Och hade förhävt sig över Gud. Betyder det att katoliker är onda människor? Inte alls. Det finns många, många som är uppriktigt bedragna. Och Gud kallar dem i Uppenbarelseboken 18:4. Han säger: kom ut ifrån Babylon, mitt folk. Så Gud har sitt folk där. Gud har sitt folk i Babylon. Så det är inte på något sätt något angrepp emot katoliker eller på det sättet. Utan det här handlar om profetiorna, om ett system som är fallet. Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, Bunyan, King James, översättaren av King James Bibeln och så vidare. Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards. Dessa bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Så det var inte bara något som Luther själv kom fram till. Det här var den reformatoriska förståelsen för antikrist. Det stod att de var berusade av de heligas blod. Stämmer det överens med den romerska kyrkan? Lecky skriver så här: att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en kompetent kännedom om historien. Jag tror att den här döden i församlingen är mer än bara död av naturliga konsekvenser. Det handlar om religionskrig också. Korståg. Det handlar om inkvisitionen som skördade otroliga mängder människoliv. Albigenserna, det var folkmordet på albigenserna på 1200-talet, så utplånades en hel grupp som inte ville underordna sig Roms biskopsämbete. Valdenserna uppe i norra Italien som jag pratade om, de satte kring det här bordet och de handkopierade skrifter av Bibeln. Och sen så sydde de in dem i sina kläder och gick ut under täckmanteln av att vara försäljare. Och sen när de fann någon som var öppen och kunde säkert dela med sig av Guds ord, så delade de med sig av det. Och 50% av dem kom inte tillbaka. Det här var otroligt farligt. De fastnade i fängelse, de blev avrättade, brända på bål. För att de ville ha Bibeln på sitt eget språk. Det var en fruktansvärd tid. Jag hinner inte prata mer om det här. Här är John Dowling. Hur många människor var det verkligen som dog under den här tiden av romerska kyrkan? Han säger att det uppskattas av noggranna och trovärdiga historiker att mer än 50 miljoner av människosläktet har slaktats för kätteribrott av påvliga förföljare. Det är ett genomsnitt på över 40 000 religiösa mord för varje år av påvedömets existens. Det här är historia som vi gärna vill glömma. Som vi gärna inte vill prata om. Men jag vet att om vi glömmer vår historia, så kommer misstagen att upprepas igen. Vi måste komma ihåg historien. Inte för att på något sätt skapa någon hatpropaganda, inte alls. Men för att inse att det här är en uppfyllelse av profetiorna. Och att det här systemet är inte det som Gud har instiftat. Vi måste protestera mot det. Så som protestanterna gjorde. Vet ni, många av oss kallar oss för protestanter. Men protesterar vi verkligen? Står vi upp och säger att vi är emot de här sakerna som gjorts i kristendomens namn? Som gjorts i Guds namn? De regerade över kungarna på jorden. Jag hinner inte gå in på det här, men de hade verkligen kontroll. Det här är Henrik i Tyskland som fick gå barfota. Har ni hört uttrycket förresten? En kanossavandring. Ni har hört det? Ja, det kommer härifrån. Henrik hade råkat i onåd med påven och då fick han gå över Alperna barfota och stå 3 dagar utanför och vänta i påvens borg där som han hade. Och sen nedlät sig påven att öppna dörren och godta den här mäktiga monarken igen. Det visar hur förhävd den här makten verkligen var. De kunde ödmjuka kungar i stoftet. De hade makten över kungarna på jorden vid den här tiden. Vi läste det här att den här Theodoretus sa att vad posten kallar Guds tempel är församlingarna, var i denna ogudaktiga Jerusalem kommer att inta högsta ställning, första plats och kämpa för att få sig själv godtagen som Gud. Det fann en uppfyllelse i den romerska kyrkan, den högsta chefen där, högsta platsen. Och han utger sig också för att vara Gud. Här är Johannes Paulus den andra som säger: ledaren av den katolska kyrkan är enligt tron definierad som Jesu Kristi vikarie. Påven anses som den man som på jorden representerar Guds son som tar platsen av den andra personen i den allsmäktiga treenigheten. De utger sig för att vara Gud, precis som profetian sa. Och det här är någonting som vi behöver protestera mot. Inte för att klanka ner på människor, utan för att hjälpa dem att komma ut ifrån det här falska systemet. Och det är det som Gud vill också, som jag läste, som vi pratade om förut. Gå ut ifrån henne, mitt folk. Gud har sitt folk där. Han älskar dem lika mycket som någon annan. Men han kallar dem utifrån det här, den här villfarelsen. För att de ska kunna vara trogna honom. Problemet med den romerska kyrkan är att de ersatte Bibeln med tradition. Jesus säger i Markus 7, vers 7-13, förgäves styrka de mig eftersom de lärar de förkunnare människors bud. Han säger, ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Det här pratar han om till fariseerna, men den romerska kyrkan gjorde sig skyldig till det här ännu mer. Man ersätter det med kyrkliga traditioner. Och vet ni, vi är inte helt immuna mot det heller. Många traditioner som vi har här, som våra fäder, från vår kyrka, eller vad det än kan vara, är lätt saker som vi vill hålla fast vid oavsett vad Bibeln säger. Jag tror att vi behöver igen en väckelse i vårt land där vi har Bibeln alena som grunden. Där vi har den här reformatoriska andan. Ni minns Luther, vad gjorde han? Han gav Bibeln tillbaka till människorna på sitt språk. Olaus Petri, reformatorerna i Sverige, de skrev på svenska. Översatte det till svenska. Lefebvre i Frankrike översatte det till franska. Tyndale i England översatte det till engelska. Alla de här personerna. Det var det som reformationen handlade om. Det gav Bibeln tillbaka till människor. Nu kunde man läsa, nu kunde man förstå Bibeln. Man kom utifrån det här mörkret som romerska kyrkan hade slungat kristendomen in i. Apostlagärningarna 5:30, då svarade Petrus och apostlarna, man måste lyda Gud mer än människor. Vi måste grunda vår tro på det som Gud har sagt, hellre än det som människor har sagt. Och det är min önskan att jag ska kunna göra det, att jag inte ska vara bunden av mina traditioner eller andra saker, utan att jag ska vara så ärlig och öppen att jag vill säga, Gud, om det är någonting som jag tror på, som inte stämmer överens med ditt ord, då vill jag ge avkall på det. Ju förr jag får reda på det, desto bättre, eller hur? Skulle ni inte hålla med? Det är svårt, kanske. Men det är det rätta. Det är det enda rätta. Martin Luther sa att det är farligt för en kristen att gå emot sitt samvete. Här står jag, säger han. Och jag kan inget annat. Gud hjälper mig. Vi behöver mer av den andan. Vi behöver mer av den protestantiska andan som säger att Bibeln är det som vi vill stå på. Är det någon här inne som skulle vilja säga jag vill göra det? Jag vill stå på Bibeln och endast Bibeln.
Jag.
Amen. Låt oss be tillsammans. Herre, tack för den inspirationen som vi får ifrån ditt ord. Tack att vi får se vad ditt ord har att säga om de här utmanande sakerna. Hjälp oss att tolka dem rätt. Hjälp oss att förstå vad det innebär i våra personliga liv. I Jesu namn. Amen.